Jag tror ju, Pelle, kanske att du känner att du vill bli älskad för den du är och uppskattad för den du är och inte bara det vad du gör eller kan erbjuda sådär ekonomiskt eller praktiskt.
En självständig kvinna som nog förvisso klarar sig utan dig men som tycker att det är kul om du är där. Ett sådant här brev droppa in hos Relationspodden här om veckan. Jag är en medelålders singelkvinna som undrar varför män i min ålder är så otroligt passionerade för villaliv. Många av de män jag har träffat mer eller mindre seriöst har genast framhållit vikten av att jag delar deras passion för villaliv. Då jag inte gör det hade till och med lett till att jag har blivit dumpad och inte ansetts lämplig som partner. Alltså jag kunde ju gilla villaliv om det skulle inkludera bekvämligheter och sådär lite modern stil. Men istället är villan ofta ett gammalt ruckel och ett arbetsläger. Det blir en red flagg ifall man som jag inte gillar villaliv. Så funderar signaturen, inge utedass för mig 55+.
Jag är så med dig, veckans brevskrivare. Alltså jag är så med dig. Jag förstår inte heller varför folk vill spendera månader ute just i någon sån här fallfärdig truckel där det inte finns rinnande vatten och ingen el och ingenting. Bara för att det är som så skönt. Ugh.
Ja, men det här är intressant. Vi blev fascinerade av det här. Varför är en del män så fascinerade av villaliv? Finns det kvinnor som är likadana? Och vad finns det annat för sådana här lite oväntade, underliga krav som kan dyka upp när man dejtar? Det var många frågor vi slängde ut i er den här veckan, men vi fick många svar också.
Ja, vi fick många svar och det handlar inte enbart om villaliv utan också kanske andra sådana röda flaggor eller dealbreakers som har dykt upp i dejtinglivet. Och jag tycker att de här är roliga för att de är både, det finns liksom ett allvar i det här för att det är också lite sorgligt men också väldigt underhållande brev. Signaturen Fräscht ska det vara snart 40 håller med veckans brevskrivare och skriver så här att vem skulle vilja dejta någon ny kar och inte kunna tvätta sig ren utan använda tuppen på villan med fuktigt toapapper. Nej, diskussionen om en villa utan bekvämligheter kommer först när man har känt varann i flera år.
Ja, men så har vi också Dr. Sve som skriver så här. Haha, vad roligt att läsa. I Sverige är det nästan tvärtom. Det är många kvinnor som vill ha män som fixar allt på huset. Vi får nog lära oss av de finska männen och börja ställa lite krav tillbaka. Jag kan förstå det där ju också. Det finns ju kanske en risk i det där om man hittar en potentiell partner som har ett sånt här ruckel. Att man plötsligt inser att är jag nu liksom en romans eller är jag en slav? Att ska vi sitta och dricka Aperol i solnedgången eller ska vi kratta hela gårdsplanen på en gång?
Ja. Nej, jag vet inte, alltså det beror ju på, som sagt, det handlar ju om status också, vilken typ av sommarstuga och villaliv man har. Vi får väl utgå nu från att nivån är ungefär den som brevskrivaren beskriver här, att det är utedass och ruckel och arbetsläger och allt sånt. Jag tycker inte att det låter särskilt avkopplande.
Och där är också grejen det att om man inte har någon relation till villan eller stugan, som jag nu skulle säga då, som inte är från Österbotten, så är det lite svårt att komma in i det där.
Ja.
Att det kan ju hända att det här är en villa eller stuga som har gått i släkten i tiotals år och den här personen som har stugan nu har så mycket ljuvliga minnen från den och älskar varje mörken planka ömt. Men det kan man inte riktigt kräva av en ny person som kommer dit, att den ska förstå det genast.
Ja, alltså absolut. Det tror jag nog att det finns ett känslovärde i det där. För nu ska jag ju kanske framhålla det också, att jag är ju inte på det sättet. Jag har varit jättemycket på kärren, som man säger. Alltså ända sedan barnsben, så vi hade ju alltså min mommos och morfars stuga, den var 14 kvadratmeter. Och då var vi ofta där då, 4 personer och en våt golden retriever. Och det gick jättebra och jag älskade det. Jag tyckte jättemycket om att vara där. Vi hade också ett sådant lite fallfärdigt hus i Oravais som min farsa hade fixat upp och sådär. Och det gick också bra, att jag är ju inte van med någon lyx överhuvudtaget. Den sommarstuga som de har nu också, att det finns el men inget rinnande vatten. Och jag tycker bara att det är lite jobbigt. Och jag har varit så mycket på kärren att jag tänker att nu då jag är vuxen och får bestämma själv. Eller nu då jag är vuxen i snart 30 år.
Du är ganska vuxen.
Ja, men då väljer jag att jag vill inte spendera min semester på ett sånt ställe. Jag kan bra åka ut över dagen, men jag vill hem till natten och ta en dusch och lägga mig i en säng.
Mm.
Eller de har ju sängar, men du förstår vad jag menar.
Ja, nej, jag förstår precis vad du menar. Och vi kommer kanske lite att återkomma till den här villa- och stugproblematiken här i avsnittet. Men här dyker upp all världens andra intressanta aspekter också. Och jag tycker här Siv 60 skrev ett kul brev. Hon säger angående just det här med villor, det är ju tvärtom. En medelålders dejtande kvinna med stuga, det är jag. Och män blir rädda för att bli utnyttjade som gratis arbetskraft. Jag måste nog kanske medge att jag har utnyttjat dejtande män till att renovera utebastun. Fy på mig! Men när mina andra intressen kommer på tal, då vill de absolut inte ha närmare bekantskap där jag berättar om min hobby som är UFO Finland, eller UFO Finland. Jag medger att jag borde hålla detta för mig själv, men eftersom jag varje dag är i kontakt med andra UFO-intresserade så... jag vet inte, det bästa vore att träffa en annan likasinnad person som är singel, men det tycks vara omöjligt.
Ja. Ja, jag kan...
Det är roligt med brev som vi inte alls hade förväntat oss att få. Men här alltså, ett UFO-intresse är tydligen en röd flagga för en del.
Ja. Jag tror, jag förstår dig, Siv. Det kan ju vara svårt att hitta någon med ett brinnande intresse för... vad heter det? Unidentified
flying object.
Ja, så heter det, ja. Alltså flygande objekt som man inte vet riktigt vad det är för någonting. Utomjordingar brukar man väl kanske prata om och sådär. Jag tror att det kan vara lite svårt att hitta någon. Det är en väldigt nischad, det är ett nischat intresse.
Men inte tycker jag nog att det där är konstigare än människor som är jätteintresserade av horoskop till exempel.
Mm. Eller vet du, har kristaller och sätter ut vatten då det är fullmåne så man får månvatten och sådär. Jag tycker väl snarare att det där kan vara ganska charmigt om det inte går till överdrift. Att man, jag skulle kunna tycka att nej, men det är lite gulligt att du håller på med ufon eller kristaller eller vad det nu sen kan vara. Men inte skulle jag säga att det är en dealbreaker. Men det är ju
nej,
det ofta att folk som håller på med sådana här väldigt nischade grejer, de brukar ofta vara väldigt, ganska så här fanatiska. Att det är så här, att jag får lite sådana konspirationsteoretiker vibbar också kanske av sådana människor. Nu menar jag inte att Siv är sån, men ja, fattar du hur jag menar?
Jag tror att du menar att de som dejtar henne gör antaganden ganska snabbt, bara hon berättar att det här är någonting hon tycker är intressant.
Ja, tack Eva. Det var det jag menade.
Typ.
Ja,
det håller jag helt med om. Men jag menar, jag tycker ju nog också att man måste ju få ha dillen. Alltså herregud, om jag skulle börja dejta, det kan nog säkert vara en röd flagga för någon i så fall. Att jag hänger väldigt mycket på sådana sajter som Murha Info till exempel.
Mm.
Men det gör jag för att jag skriver deckare. Det är ganska intressant att läsa folks teorier där. Få en insyn i hur folk tänker.
Det är sant. Alltså jag läser jättemycket sådana här crime-grejer. Och vet du, speciellt i USA, hur de har mördat varandra, den ena värre än den andra. Jag vet inte egentligen varför jag läser det inte. Men jag tror att det kan ha en sån här gladiatorspel-effekt på en. Att vi ändå fascineras på något vis av brutalitet.
Det kan ändå, det är ju därför folk läser så mycket deckare också.
Ja.
På något sätt. Vi har det ganska tryggt och bra, då kan man utmana sig själv med att läsa någonting lite så här ruggigt, vare sig det då är fiktion eller true crime. Men jag menar, jag tycker det ska vara helt okej att ha något sånt lite udda intresse. Men som du sa, Hanna, man måste kunna koppla bort det också då när man umgås med någon som inte alls delar det här. Man kan inte liksom sitta och prata om mord och ufon och aldrig om någonting annat och förvänta sig att någon som inte nu är helt likasinnad hänger med.
Nej, precis. Mm. Och det behöver inte vara något sådant heller. Det kan också vara någonting som de flesta gillar. Till exempel, vet du, hundar. Jag kan ju vara sådär att jag älskar min hund och blablabla. Men jag förstår ju att alla andra är inte särskilt intresserade. Så där är det lite samma som med småbarn. Att jag kan skicka till min mamma. Kan jag skicka, titta vad Sisu var söt idag. Hon är så du. Men ingen annan bryr sig egentligen.
Exakt.
Ja.
Ja. Här har vi ett brev från tant Vera som skriver så här. Jag blev en gång ratad för att jag inte hade körkort. No, det var nu någon katastrof och han var inte speciellt intressant för mig heller. Men senare träffade jag en man som älskade bilar och att köra bil. Och han gillade att ha en passagerare som han kunde undervisa om trafik och motorer. Jag lärde nu honom i min tur allt möjligt sånt som jag kan. Vi fick ett långt förhållande ihop och nej, jag har inte ännu heller körkort.
Men det där var ju en perfekt kombination där då. För För då fick den här körälskande mannen vara bra och skina på sitt ja, specialområde och hade en hängiven beundrare då i tant Vera.
Exakt, ja. Så tant Vera kunde sitta där som passagerare och vara så att oj, oj, så mycket hästkraft där det var här. Och han tyckte att nu har jag nog hittat kvinnan med stort K. Vrum, vrum.
Men har du märkt, alltså Eva, du tog körkort helt nyligen på nytt då?
Ja.
Så har du märkt att det har funnits någon värdering i det att du inte har haft körkort tidigare?
Gentemot mig själv kanske. Jag känner mig, det här är en världens klisché, men man känner sig ju så fri när man kan köra omkring själv. Mm. Att jag har ju då faktiskt inte haft körkort nästan hela mitt vuxna liv. Och då har det ju alltid varit sådär att ska man ta sig till något lite krångligt ställe så har jag levt på nåder. Kan någon skjutsa mig eller gå dit kollektivtrafik? Eller ska jag kosta på mig en taxi? Det gör jag sällan för det blir väldigt, väldigt dyrt. Men nu kan jag ju i princip köra vart som helst, när som helst, och det är ju väldigt skönt. Men sen tror jag nog kanske inte så där på relationsplanet att det här har gjort någon jättestor skillnad. Jag tror inte att min man känner sig mindre manlig för att jag kör bil eller någonting
sånt. Nej, men jag tänkte att om han blir så att det är alltid han som måste köra hem då sen, att man inte fast kan turas om. Att ska man gå på middag och tänka att men jag kan ta de här vinglasen nu, att det är din tur att köra hem.
Jag skulle nog säga att han bara har sett det som positivt.
Ja.
Att det är ganska skönt. Jag menar, vi kör ju flera gånger per år upp till Vasa till exempel. Så det är ju ganska trevligt att faktiskt ha den där möjligheten att dela upp den sträckan i två.
Ja.
Det är ganska skönt.
Mm.
Så att nej, inte skulle jag tro det. Men jag måste ju fråga honom då att känner du dig demaskuliniserad nu här när jag också kan sätta mig bakom ratten. Jag tror att han kommer att titta på mig som om jag skulle vara en UFO. Men... Men det där kan nog faktiskt hända. Jag menar, nu ska jag nu dra olika generationer över samma kam här, men jag tror att det kanske i generationen före oss har varit väldigt viktigt för kanske i synnerhet de män att ha den här bilen. Det har lite varit en förlängning av mannen att man också har en bil.
Mm.
Till exempel, jag sätter ju ingen status överhuvudtaget i hurdan bil jag kör. Den kan vara liten och skruttig, det spelar ingen roll. Jag tycker inte på något sätt står i clash med mig eller på något sätt min identitet. Men jag märker ju att många män är väldigt noga med det där, att bilen ska på något sätt återspegla deras status och personlighet.
Ja, ja, speciellt medelålders män så är det nog. Och kanske yngre män också, ja. Jag tycker inte kvinnor är lika noga med det där, inte.
Men jag tycker ju i många familjer ser man det där att det är familje... Att det liksom är, pappas bil, det är någon sån där ganska fin och glansig som tvättas ganska ofta. Och så är det den där familjebilen som ofta är mammas bil. Och det är någon sån där som är ganska skitig och ganska roddig och lite sådär bucklå på den. Och sådär. Det är någonting som är mer ett transportmedel, medan den där pappas bil är den där statusprylen.
Det är nog sant det. Och sen är det just lite sådana svettiga träningskläder i bakluckan och tomflaskor. Och något som ska till återvinningen.
Ja.
Jag brukar hitta just den här, vet du, man kan hitta saker från förra sommarens roadtrip under bänken. Och man sa att vi hade ju sådana snacks då vi var dit.
Ja, de var goda då. Nu ser de inte så fräscha ut.
Söndertrampade in i mattan.
En klassiker är också där att jag är duktig och städar och så för jag allt som ska föras till roskåtervidningen till bilen. Men sen kommer det liksom inte vidare från bilen utan sen åker det med land och riker runt.
Ja, sant. Jag har också min baklucka ganska full med saker som jag bara borde åka och föra bort. Men, Hej, nu går vi vidare från bilen och återvänder till dejtingens värld.
Ja, ska vi gå vidare här med Pelle som har listat sina röda flaggor. Också ett intressant brev.
Mm. Jag har varit singel några år och är nu på ett par dejtingappar. Och jag har lärt mig att det finns en hel del röda flaggor att se upp med. De som bara vill ha en försörjare. Desperata kvinnor som ända upp i 50-årsåldern vill ha barn.
Mm.
De som behöver hjälp med ett litet renoveringsprojekt. Litet inom citationstecken. De som har massa med hästar, hundar och andra husdjur. Eller de som vill ha en man bara för statusens skull, men egentligen inte har någon tid för en relation. Och sen vill många också bara ta russinen ur kakan, till exempel resa lite, ha sex, äta fina middagar. Och mannen förväntas såklart betala för allt, men att dela vardagen och ha en riktig relation, nej, det duger inte, skriver Pelle.
Jösses, det lät kämpigt det där faktiskt. Ja, intressant med de här som faktiskt vuxna kvinnor som vill ha en man som försörjer dem.
Jag tycker det. Ja, alltså jag kan förstå det där att om du är 25 och ännu inte har liksom fått en stadig inkomst och sådär. Men jag tänker Pelle 55, kvinnor i din ålder, om du nu söker sådana kvinnor då, så har ju ändå säkert någonting. Vilka är de kvinnorna som vill att mannen ska betala för allting?
Det förstår inte jag heller. Nu är det ju märkligt. De ska liksom bli uppvaktade på något sätt. Mm. Och få utsett, liksom, bjudas på lyxiga grejer men aldrig behöva betala någonting själv. Tänk att det finns sådana kvinnor ännu. Jag trodde det var en utdöende art.
Jag får alltid lite dåligt samvete om jag blir bjuden på någonting.
Jo, då är jag väldigt mån om att tacka så hemskt mycket och genast börja planera på vad jag ska bjuda tillbaka.
Jo, för att, det måste finnas en balans i det, för att annars känns det som att man är skyldig någon någonting.
Jo, jag tycker inte alls om att bli bjuden på saker.
Eller det är också så att om du får liksom en present eller en blombukett av någon, så tänker du att när är nästa tillfälle där jag kan köpa en present i den?
Exakt,
eller
så
ge en
tänker
blombukett.
Jag. Ja. Jag är dålig på att bara tacka och ta emot och gå vidare i livet. Jag blir alltid lite så att okej, nu blir det en obalans här. Jag måste på något sätt uppvakta tillbaka.
Ja, jag hjälpte en kompis med en grej här i veckan och sen var hon så här, men vad vill du ha? Liksom, vad kan du ta? Vill du ha? Vad kan jag ge dig? Så att absolut ingenting. Att en kram skulle vara ganska trevligt.
Ja.
Att man oftast behöver man ju någonting tillbaka. Att man kanske bara vill hjälpa till. Men alltså kvinnor som behöver då mycket hjälp verkar det vara. Att man kvinnor söker män som hjälper till där hemma. Just det är husdjur och det är renoveringsprojekt och någon att visa upp. Jag tror ju Pelle kanske att du känner att du vill bli älskad för den du är och uppskattad för den du är och inte bara det vad du gör eller kan erbjuda så där ekonomiskt eller praktiskt.
Ja, och kanske hitta en självständig kvinna som nog förvisso klarar sig utan dig men som tycker att det är kul om du är där.
Mm. Ja.
Men intressant, det var en intressant lista det här. Jag hoppas att kanske någon kände sig träffad där ute på ett så här konstruktivt sätt. Här är ett av mina favoritbrev den här veckan. Här har vi signaturen, en lite uppgiven signatur. Börjar tro att det är mitt öde att leva ensam resten av livet, lyder signaturen här. Men här kommer man in på det här med resor till exempel. Och då står det så här. De få gånger jag har dejtat känns det som att männen marknadsför sig fel i början bara för att vara till lags. Jag älskar till exempel att resa och det är kanske det viktigaste gemensamma intresset jag söker. Och då har män berättat om resor som de har gjort och de har verkat så positiva till det här med resande. Men efter en tid har det i flera fall kommit fram att det ju var deras exfruar som ordna och bestämde resmålen och att de bara följde med för husfridens skull. Så den här brevskrivaren borde egentligen åka på kompisresa med de här exfruarna istället.
Jag tror att det skulle säkert vara bättre resesällskap, sådana som är intresserade. Och det är lite svårt det där med att resa. Vi har varit inne på det i olika avsnitt och kanske vi tar upp det här framöver också ännu. Men man behöver ju välja resesällskap som är liknande som man själv är. Och att om du träffar då de här männen som bara har hängt på exfrun, så de kanske inte är intresserade av att upptäcka och hitta på saker på den här destinationen och så här. Att det kan vara den här gubben då ett ganska tråkigt resesällskap.
Ja, och i och för sig det kan ju bli en balans i det också. Att om den ena älskar att ta reda på, scouta fram grejer och få tips om kul restauranger som man inte annars skulle hitta och tycker om att planera resor på det sättet, medan den andra inte gör det. Så då kan det funka ganska bra om den där andra nu gladeligen följer med och visar sin uppskattning. Tack för att du gjorde den här researchen. Tack för att du hittade det här så fint.
Mm.
Jag tror det kan funka. Men om man alltid bara hänger med som ett mähä och kanske inte ens tycker det är så bra, men inte heller säger någonting och inte heller lyfter ett finger för att hitta på något eget. Det är en sån person som skulle aldrig orka resa med.
Nej. Man måste ha samma reseenergi och samma intressen ändå. Att vissa tycker om att festa och vara utsänd på nätterna medan andra vill stiga upp tidigt på morgonen för att vara först i kön till museet.
Mm.
Och då måste man ju hitta någon som vill ungefär samma sak.
Precis, och det räcker inte att båda gillar att resa. De måste också resa på åtminstone någorlunda samma sätt. Sen kan man ju kompromissa säkert också.
Jo. Alltså att om den ena tycker om att hej, nu ska vi få ut och hajka och tälta och den andra vill bo på fina hotell, så då kan det ju vara lite svårt.
Det kan bli en utmaning. Mm. Kanske det finns sådana destinationer också.
Ja, vem vet. Du får åt det hållet och så ses vi ses på flygplatsen om en vecka.
Ja. Vi ses sen där i check-innen.
Ja.
Härlig tumisresa det här. Mm. Nu går vi raskt vidare till temat krantuga vasamän.
Jaha, okej. Okay. Kvinna 50 skriver så här. Jag har försökt dejta ett tag men jag har gett upp. Jag har bara surt konstaterat att det inte finns några ofrivilliga singelmän från Vasaområdet i åldern 45-60. Problemet tycks vara att dessa män har så omänskligt stora krav att de omöjligt kan träffa någon. Jag själv så har en fin, modern sommarvilla med strandtomt och ingen som jag har träffat har visat något som helst intresse för det här. De här männen verkar störa sig på allt och många söker tydligen bara sex och blir sur då man tackar nej, för jag är inte någon som går runt och ligger. Att kvinnan är smal har alla som absolut krav, normalviktig, det duger inte. Barn ska man inte ha, inte ens fast de är vuxna. Ofta vill män ha barn i framtiden, vilket är lite skrattretande då de redan är över 50 år. Och säg att du har skiftesjobb, ja då sticker de på direkten. För då hade ju aldrig några lediga helger, får man höra. Tala Vasa, men sådär, jag vet inte. Men visst har jag funderat på om det är jag själv som har för höga krav. Men jag har nu inte tänkt byta jobb eller se upp kontakten till mina vuxna barn. Och inte tänker jag heller flytta till någon byhåla, skriver kvinna 50+.
Ja, men jag tycker det är ju inte ett orimligt krav att kräva att det man dejtar inte ställer sådana krav på en själv. Jag menar, som hon säger här, jobbar man i skift och har man barn, då må det nu vara så. Det kan man ju liksom inte ändra på sådär bara.
Nej, det går ju inte. Och vad vill de här männen då? Vill de bara, kanske de bara vill ha någon då att ha sex med på den tiden som passar dem och man ska ställa upp då det passar.
Nej, det verkar ju lite som att de vill ha något yngre. Om de är 45-60 och de vill ha mycket sex, de vill ha någon smal som inte har barn. Då måste de ju söka i ett ålderssegment längre ner då.
Ja.
Det är nog svårt att i sin egen ålder hitta trådsmala barnlösa kvinnor. Nu finns de kanske, men de är mest i Beverly Hills.
Ja. Och där, jag menar, var och en får ju ha sina kriterier. Det är ju inte frågan om det. Men det känns ju inte så där jättehoppingivande ditt brev här verkligen. Och jag tänker, du låter ju som värdenskap. Att du har jobb och du har vuxna barn. Villa med strandtomt. Nice.
En del här skulle man ju liksom lite vilja para ihop. Jag skulle lite vilja kanske se vad som skulle hända om kvinna 50+ och Pelle skulle bussas ihop.
Exakt. Där skulle vi ju ha det. Nu har vi ju inga kontaktuppgifter. Vi vet ju inte vem ni är.
Nej.
För man får ju skriva anonymt.
Ja, ni hade båda så att herregud vad här är konstiga röda flaggor och vad man inte duger. Men jag tror att ni två kanske skulle kunna få det här att fungera.
Ja, men skriv till oss så parar vi ihop er i så fall. Det ska vara vår första matchmaker-uppdrag. Vad spännande. Ja, men alltså tillbaka till de här kraven. Hur ska man riktigt navigera dem då? För jag tycker att man har rätt i att ha krav förstås. Men ska man liksom sänka sina krav då heller? Jag tror ju hårt på det här att man mår bättre då man är själv än då man är i fel sällskap. Det här har jag liksom sagt i 10 år säkert. Och jag tror faktiskt det. Jag tror kvinna 50+, kanske det är bättre för dig att du tar med några kompisar och så åker ni ut i din fina sommarvilla och spendera sommaren på det sättet istället. Än att du försöker vara de här karrarna till lag som uppenbarligen inte uppskattar dig för det vad du har att erbjuda och för den du är.
Exakt, och så blir man ju kanske också, åtminstone jag märker att jag år för år mera, jag påverkas, och det är skönt, jag påverkas mindre och mindre av utseendekrav till exempel.
Mm.
Och nu blir man ju äldre och så här, och det händer grejer som man kanske blir så där jätteglad över i kroppen. Men jag tycker också att jag har på något sätt landat i det här med att okej, men det här är det vi har att jobba med. Jag kommer aldrig att ha en kropp som en toppmodell. Och jag tror på något sätt när jag var yngre att jag ändå tyckte att men jag borde nog ha.
Mm.
Jag borde arbeta för att se bättre och sportigare och smalare ut. Och nu har jag insett att jag har de gener jag har de förutsättningar jag har. Jag kan absolut försöka ta hand om mig själv och må bra och så här. Och kanske lite anstränga mig så att jag ser extra piffig ut. Men jag kan liksom inte. Jag måste ju inse att det finns rimlighetens gränser för vad jag kan göra med mig själv och mitt utseende.
Mm.
Och det får nog alla bara godkänna.
Ja. Så är det. Så är det. Det tycker jag att det är en jättebra inställning. Absolut. Ja.
Det här med humor, det är ju nog någonting som åtminstone skulle kunna vara en dealbreaker för mig. Och här har vi ett brev som lite grann tar fasta på just den saken. Här står: jag blev dumpad av en man för att jag inte skrattade åt hans plumpa skämt som alla hade att göra med sex. Jag är inte på något sätt pryd, men det blev lite tröttsamt när en 50-plussare hela tiden försökte anspela på sex. Han trodde ju då först att jag inte förstod skämten när jag parerade med kommentarer som tog udden av det han försökte få fram. Och sen när han förstod att jag nog hade förstått innebörden, ja, då tyckte han att jag var tråkig och ville inte prata något mer. Han var nu dessutom en sån som tyckte att han var Guds gåva till kvinnosläkte, och nu i efterhand kan jag tycka att han var lite komisk. Signaturen inte pryd, men någon slags nivå behövs, 48.
Det var en fin signatur där.
Ja.
Oh, jag är allergisk mot folk som drar väldigt snuskiga skämt. Jag blir mest bara besvärad av dem. Och jag tycker till exempel också, vet du, inom stand-up-komik så orkar jag inte alls med de här som bara går under bälte, eller sen att det är bara såna kiss och bajs sprutt sex grejs. Jag tycker att det är tråkigt, och jag tycker det är fantasilöst, och jag tycker att det tyder på någon typ av, inte kanske att man inte är särskilt smart, men att i alla fall att man inte är särskilt fantasifull i alla fall.
Och lite infantilt på något sätt.
Ja, det känns lite barnsligt det där, för att det är lite så, det låter lite tonårspojke, tycker jag.
Ja, och jag kan precis tänka mig in i den situationen. Man säger 69, fattar du? Ha, 69!
Ja. Ja.
Man säger, jo, jag fattar, men du är ju inte rolig.
Ja, exakt. Och sen alltså oberoende, men med humor är det ju jättesvårt. Alltså det är ju en superjobbig känsla där du är med någon som har en annan humor än dig. Då de säger någonting och de skrattar och tycker att det är jättekul. Och du förstår skämtet, men du tycker inte att det är roligt. Och man försöker lite sådär vartighet. Bara säga att, just det, ja. Ja, det är ju jättesvårt det där, att om inte humorn går ihop. Och alla säger det på dejtingappar. Ja, minä olen humorintajuinen. Att jag är en människa med humor. Alla har humor, det är bara vilken typ av humor du har.
Men alla tror ju att de har bra humor och god smak.
Ja, och så tittar man runt sig och så funderar man att hur är det möjligt att alla de människorna tänker så.
Ja, men alla är vi olika. Mm. Jag kan också tycka att sån här överdrivet plumpa snuskiga skämt, det är bara dumt och infantilt och löjligt. Men jag är en stor vän av pappahumor och fabuskämt. Sån här riktigt plumpa hö.
Ja, jag måste säga att dad jokes gillar jag också då.
Ja det får man där. Vill man charma mig, kör på bara. Man kan gärna läsa dem i typ året runt och Hemmets veckotidning och ha några på lager. Och så fire away!
Ja, det kan jag också uppskatta. En gammal godsa flickon här och där, så är inte heller helt fel. Men jag förstår det här att du som skrev in här nu att den här snuskbert, han fick gå bort för att han låter som en 15-åring som försöker imponera på killkompisarna. Gud vad tråkigt.
Jag blev trött av det där.
Jag blev också trött. Jag var så här, varför måste det vara så här?
Och det var inte ditt fel du som skrev, utan det var din dejt Snuskberts fel. Vi blev trötta på honom.
Vi kallar honom för Snuskbert.
Vi har döpt honom till det. Han kanske heter något annat, men jag tror att han heter Snuskbert.
Ja. Hej, nu ska vi ta veckans brev, och vi funderar här med Eva att det här summerar det hela ganska bra i att vad man egentligen inte kan kompromissa med och var man behöver tänka lika.
Det här brevet kommer från Graneken 50 år, och så här står det. Alla relationer handlar om kompromisser. Klarar man inte av det så är risken stor att man får vandra livets väg utan en partner. Och det är ingen fel i det. Att ha en diger kravlista på en förmodad partner är också ett sätt att slippa utveckla en nära relation med en annan människa. Vill man trots allt träffa någon och ha någon form av förhoppning att det ska hålla efter förälskelsefasen, då är min erfarenhet att man i alla fall behöver något gemensamt intresse. En annan sak som jag har reflekterat över i förhållanden som jag har sett hålla över tid, så är att båda parterna är lika i sin aktivitetsnivå. Det vill säga, antingen gillar båda att hitta på saker, såsom att resa, vandra, fara på utflykter och så vidare, eller så är båda soffpotatisar. Slitningar uppstår ofta om två personer har helt olika mål med sin tillvaro. Det bör man nog faktiskt prata om i början av en relation. Jag tror även äldre är mer medvetna om vad de vill få ut av ett förhållande. Så resonerar Graneken, 50 år. Här var många poänger som jag tycker vi måste ta fasta på.
Helt superbra brev det här. Att aktivitetsnivån och energinivån matchar. Alltså det är så viktigt det där, för att vissa människor klarar ju av att ha jättemycket planer. Alltså förra helgen, jag hade så mycket program så att jag är helt matt fortfarande. Mitt sociala konto är liksom, det flödar över åt alla håll. Och jag kan göra och tycka att det är kul någon gång, vet du, då allting ramlar in på samma helg. Men jag vill inte ha mina helger fullbokade, utan jag tycker om att ta dagen som den kommer. Kanske ha en grej, att men vi kommer i eftermiddag så ska vi få dit och göra det här. Men att jag tycker om att ha fritid helt enkelt. Och sen är vissa sen att nu ska vi fara ut i den här vandringsleden och vi ska laga mackor och vi ska vara borta i 5 timmar. Och jag vill bara säga att det kommer aldrig att gå, att jag vill inte.
Ja,
jag vill vara hemma och i fred.
Ja, du säger ju ofta det där att du trivs att vara hemma, och då är det nästan så att man kanske skulle kunna få för sig att du är en soffpotatis, men nu ska jag analysera dig.
Ah.
Och eftersom jag har körkort för tiden så tar vi bilmetaforer här. Mm. När du är på jobbet så är du ju ständigt i femmans växel. Mm. Och det betyder att när du är ledig måste du få ha i parkeringsbromsen.
Ja, så är det. Så är det.
Stämde det, ja, min analys?
Ja, absolut. Alltså, och dessutom bör ju kanske tilläggas att då folk har sagt att äntligen är det helg. Så att, helgen innebär inte vila för mig. Att om du har ett hus och en hund och två barn själv så är det ju inte direkt att man ligger på soffan på helgerna heller. Eller på kvällarna heller.
Ja.
Men, och det är kanske därför också som det inte finns någon energi för aktiviteter. Sen vet jag ju inte hur det blir. Kanske jag blir en sån som tycker om att hajka då barnen har flyttat hemifrån. Det kan ju hända. Men jag tror nog liksom det här med att om man tycker om att göra grejer. Jag tycker inte egentligen om att göra grejer. Jag har ett extremt stort kontrollbehov. Alltså inte av andra, men att jag vill veta hur det blir. Och jag tycker om planer mest i teorin. Att sen när det kommer också till kritan så blir jag alltid, hoppas alltid att det ska avbokas. Jag blir alltid glad om någon avbokar. Men sen samtidigt, om jag kommer iväg så tycker jag oftast ändå att det är trevligt.
Men jag tänker också gällande det här med energinivå, att en tanke som slog mig här var att det här behöver inte nödvändigtvis betyda att man gör saker tillsammans. Och jag har ju en ganska hög energinivå hela tiden.
Ja.
Men det betyder ju inte att allt jag gör på fritiden så gör jag tillsammans med min man. Han har också en ganska hög, sådär, han sätter mycket och spelar tv-spel i och för sig, men kanske det går energi till det också, jag vet inte. Men om den ena älskar att vandra och den andra älskar att gå på zumba, då kan man liksom vara kompatibla fast man inte gör det tillsammans. Att jag tror att det mera är det där att den ena är sådär en rastlös själ som är så att men ska vi nu bara sitta här och dega hela söndagen, att ska inte vi hitta på någonting? Och den andra är så nämnt att ja, vi ska faktiskt bara sitta här och dega hela söndagen. Jag tänker inte röra mig ur fläcken. Då blir det ett problem. Men sen fast de ska göra olika saker också så är de mera så där på samma nivå.
Mm. Jag håller helt med. Du har så rätt, Eva. Bra uttryck där.
Men så tycker jag också den här Graneken 50 år hade en viktig aspekt i det här. Just med att ha de här kravlistorna och de här önskemålen. Jag tror det ligger någonting i det där att man kanske lite garderar sig själv om man har att han ska vara si och så lång och han ska jobba med det och det och han ska ha den och den egenskapen och absolut ingen hund men absolut nog en katt. Liksom att göra en sån väldigt specifik lista. Det är ju lite sådär att skydda sig själv om det inte sen blir till någonting. För det är mindre pinsamt att säga att jag hittar ingen som höll måtte än att säga ingen vill ännu riktigt ha mig.
Mm.
Och jag vet inte riktigt om jag vill ha någon heller.
Ja. Sant, det är en jättebra sak att fundera på faktiskt.
Och en sak som också slår mig, vi hade ju inte nu liksom några åldersramar för den här frågeställningen den här veckan, men många av er som skrev så var lite äldre, 50 och uppåt. Här var nog några yngre som skrev också, men jag tror att de flesta var där i den äldre ålderskategorin. Och det var en som analyserade det här ganska bra, nämligen så här, att när två unga människor möts så är det ju som att de börjar från noll. Fast man har olika intressen så börjar man från noll. Men när medelålders människor möts så har de ju redan var sitt fungerande liv. Men det saknas nu en pusselbit, alltså den här partnern. Och det är ju kanske det här som gör att dejtande är så mycket knepigare i mogen ålder. För då vet man vem man är, var man står och vad man behöver. Men att sen hitta precis den där rätta pusselbiten, det är inte så lätt.
Mm. Ja, men det
var
helt
Mona
sant.
45 som skrev den där analysen, jag ska credda henne.
Ja, det där, alltså jag tycker, word Mona, säger jag. Nej, men jag tycker absolut att det där stämmer, för att det är så mycket som ska klaffa där. Att om man är yngre så är det ju mer så att var vill du bo? Vill du ha barn? Vill du inte ha barn? Är du allergisk mot hundar eller katter?
Precis, och sen kan man formas tillsammans och se vart livet för en. Och ja. Det är inte så noga, man hinner ändå anpassa sig. Men när man redan är liksom färdig, man vet hur man ska ha det. Så då är det kanske svårare att hitta någon som det synkar med.
Ja, och sen behöver man nog kanske också fundera lite på sina egna jonor och system. Och hur man har ju det ganska inrutat också i den här åldern. Att jag vill ha det på det här viset, och vill du inte ha det så är det hej då. Att det kan ju också kanske vara bra att fundera på själv också. Och då pekar jag även på mig själv. Att jag tror att det här är någonting som man behöver fundera på. Mm.
Men kära vänner, ja. Både villamän och UFO-kvinnor och alla som skrev till oss den här veckan. Vad kloka ni var. Vad intressant det var att höra era erfarenheter och synpunkter. Och hoho, kämpa på. Vad kan man annat säga? Det verkar nog inte vara något lätt det här dejtande, inte?
Nej, hoho, det är nog inte något lätt. Men som du sa, man måste ju inte dejta. Man måste inte ha en partner heller. Det kanske också kan vara bra att komma ihåg. Men hej, tack till alla er som har skrivit in och tack också till dig som skrev veckans inspirationsbrev. Kom ihåg att du kan alltid mejla oss på relationspodden@yle.fi eller sen också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på nätet. Och kom också ihåg att favoritmarkera oss på arenan och på svenska.yle.fi. Då får du alltid en avisering i din telefon där det dyker upp något nytt och härligt här från Norden och Friends.
Oj, vad gammal du blev.
Jo, jag är inne och favoritmarkerar här nu. Så vänta, där är hjärta.
Det är bäst att alltid dubbelklicka så att det säkert tar.
Nej, jag ska dubbelt. Då får jag hjärta bort. Klicka en gång så får jag hjärta dit.
Är det så?
Ja. Radioteatern presenterar. Någon av fransk klickar på arena.
Återhörande.